Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé
och Design. Hej, Hasse Brontén här. Snutsnack rullar på och idag är vi faktiskt uppe i det 49:e avsnittet av podden. Stort tack för att du lyssnar. Dagens gäst heter Therese och henne fick jag att följa med in i herrarnas omklädningsrum på en golfklubb i Malmö. Men så blir det när man försöker hugga intressanta gäster lite här och där ute i landet. Fortsätt gärna att tipsa om gäster. Jag försöker att alltid att svara. Sen så bor jag alla lite på lite skilda platser så det kan ta lite tid innan jag intervjuar just din gäst. Klicka på gilla på Facebook och nu, var du än är, vad du än gör, var försiktig och ha en riktigt trevlig lyssning. 13:10 Varmt välkommen till Snutsnack, Therese.
Tack så mycket.
Vi sitter ju här nu, kanske lite ovanligt för dig, på i herrarnas omklädningsrum.
Jag hade inte varit idag, men sitter här.
På Vällinge.
Det ser väldigt fint ut.
Ja, Vällinge golfklubb nere i, utanför Malmö. Mm. Och det är så här Snutsnack funkar, att jag försöker hugga lite poliser där jag befinner mig. Och så är det idag. Mm. Men du jobbar hos Malmö polisen?
Ja, det gör jag. Mm. Jag har jobbat där hela tiden sedan jag blev färdig.
Ja, men fanns det någon önskan att hamna just i Malmö eller?
Ja, men det hade jag faktiskt. Det var första valet för jag bodde här innan. Ja. Så att jag fick mitt första val. Det är jag glad för.
Men du har inte en klassisk malmöitisk dialekt?
Tycker du inte?
Nej.
Nej, jag är från Oskarshamn.
Oskarshamn?
Ja, ska jag prata riktigt oskarshamnska så pratar jag så här. Nej, det har blivit lite uppblandat. Men jag hamnade först i Helsingborg faktiskt för typ 15 år sedan. Mm. Och sen via Helsingborg ner hit. Och jag ville jobba här för att jag tänkte att det var större stad där det hände lite mer. Man får lite mer erfarenhet snabbare och lite mer utmaning. Och...
Men det här med att jobba som polis då, hade det funnits i dina tankar länge? Eller hur kommer det sig att du började jobba just som polis?
Mm, jag sökte faktiskt en gång... Det var nog slutet av 90-talet kan jag tänka mig när jag var... Nu avslöjar jag hur gammal jag är. Men... ja, jag var 20 plus i alla fall och tänkte att det verkar ju jätteroligt. Mm. Och jag kom till sista intervjun och åkte upp till Sörentorp och gjorde intervjuer. Och jag satt med en poliskvinna och en polisman och jag fick massa frågor om politik. Och jag vet att jag fick en fråga om vad USA:s utrikesminister hette. Vilket vid det här tillfället var Madeleine Albright, vill jag minnas. Och det hade jag ju inte en aning om. Oh. Jag var inte speciellt intresserad av politik överhuvudtaget faktiskt då. Så att, jag kom inte in i alla fall. Och sen tänkte jag att nej, men det gör inget. För det är så mycket annat jag vill göra och jag vill resa och prova på andra saker. Så gjorde jag det. Sen var det, ja, 10 år senare tror jag, då fick jag tillbaka tanken att nej, men nu är det nog dags. För nu liksom känner jag att jag har lite mer skinn på näsan och sådär. Oh. Lite mer koll på världen. Så då sökte jag och kom in. Och jag är glad för det, att jag faktiskt inte kom in första gången.
Nej, men jag tänkte ju säga det, och vi har pratat om det här i podden tidigare. Att liksom jag själv tyckte att jag kanske var lite väl ung, jag var 21 när jag... Mm. Och var ju inte alls egentligen mogen. Sen mognar man ju med åren då, men det kanske man ska göra innan man söker som polis. Men vad gjorde du då under de 10 åren? Vad var det som gjorde att du kände att du blev mer redo att tackla det här polisyrket?
Ja, jag var bland annat utomlands och jobbade som reseledare. Min första destination var Marocko. Och det var ju en kultur som var helt annorlunda från våran, om man säger så. Mm. Jättekul och jätteintressant. Och Marrakesh åkte ut till nästan varje vecka. Det är en fantastisk stad. Även om det är som att åka tillbaka flera hundra år i tiden. Så jag jobbade mycket inom turistbranschen och lite guide upp i Värmland bodde jag tag. Och jobbade även som liftskötare där uppe och pluggade lite turism. Och sen så körde jag faktiskt lite buss. Jag körde stadsbuss i Helsingborg. Det var väl i och för sig på sluttampen där och det var någon gång där på ettans linje som jag kände att nej, nu är det nog dags att söka
igen. Du började kunna ettans linje.
Nej, men alltså det var jättekul och bra kollegor och allting och sånt. Men det var liksom inte riktigt det som jag ville, utan jag hade halkat in där på ett bananskal, för jag fick busskörkortet på köpet när jag pluggade turism. För vi skulle även ha anordna såna här buss. Resor och lite sånt där. Så då fick man det om man ville, vilket jag gjorde eller tog. Och sen spelade jag lite i dansband, gjorde jag. Spelade trummor i ett tjejdansband, så turnerade vi runt på heltid typ 3 år eller något var det väl.
Okej, det är ganska... Jag jobbar som ståuppkomiker och då träffar man ju på lite dansband. Och just dansband verkar ju tufft alltså. Alltså det är tufft turnéliv där de sover i bussar och...
Ja, men det var det. Jättelånga resor. Det var ju mycket i både Norge och Norrland. Så man var borta också, du vet, alla de här högtiderna och midsommar och juldagen och alla födelsedagen, alla andra... hade kalas hemma, så var man ute på vägarna liksom. Ja. Så sett var det ju väldigt osocialt. Man var hemma då söndag kväll till onsdag och sen skulle man iväg igen. Ja. Och vem har tid och ork att träffas då liksom?
Men spelar ni då i liksom 2 set då eller 3 set?
Nej, 4 set faktiskt.
4 set?
Ja, 4 gånger 45 minuter brukar det vara. Sen spelar man ju då 2 foxtrot och 2 bugg brukar det vara.
Alltså det är ju rätt tufft 4 gånger 45.
Ja, men det var långa kvällar och sen skulle man ju köra
och sen
packa
roddar
upp och packa
upp
ner. Ja, gud ja, och vi hade ju inga roddare direkt, utan vi lyfte ju alla de här. Vi hade, av någon anledning hade vi världens tyngsta PA också.
Aha,
ja, alltså det var så jävla tunga så vi kunde knappt lyfta dem. Men nej, det gick. Visste reta på.
Men vilken rolig historik då. Så jag har jobbat i turismbranschen, varit reseledare, kört buss och dansbands, turnerat med dansband. Mm. Men sen så blev det en ansökan till då.
Absolut.
Och då hade du misstänkt jag pluggat på vem som var uttrycket.
Ja, ja, precis. Det hade jag. Och jag hade dessutom läst faktiskt 20 poäng sociologi. För på min tid i alla fall så skulle man ha historien, tror jag det var. Som jag inte hade. Och läste man då 20 poäng antingen juridik eller beteendevetenskap, så behövde man inte historien. Så istället för att läsa på komvux och sådär, så pluggade jag och bodde i Stockholm och läste sociologi och fick upp de högskolepoängen då. Fick jag också in där någonstans under de här åren. Så då kom jag in och det kändes jätterätt.
Det
var skitkul, ja, det gjorde.
Och då, var gick du polisskolan någonstans då?
I Växjö.
Och hur var den?
Ja, det var den roligaste utbildningen, tror jag, som finns. Alltså jag älskade att gå på polishögskolan. Ja, det var jättekul. Det är så varierat och sån sammanhållning och så roliga ämnen och så mycket saker man får lära sig.
Just det.
Ja, jag tyckte det var skitkul. Det kändes som man var där i ett halvår liksom. Det gick så fort.
Det var så roligt.
Det tyckte jag.
Ja. Ja, det är intressant. Jag jobbade som lärare på polishögskolan uppe i Sörentorp i 2 år och jag sa alltid till mina studenter, alltså njut av det ni är, där ni är nu, för det här är så roligt, det ni gör nu. Att liksom ha kompisarna och plugga och sådär, men alla vill ju liksom ut. Och,
ja,
och
det vill man ju absolut. Så också då? Jo, det är klart det vill man ju, men samtidigt så njöt jag verkligen av tiden där.
Ja, vad roligt. Ja. Hade du några tankar kring vad du skulle vilja göra som polis? Eller var det bara liksom komma ut i uniform och få börja jobba?
Ja, yttre tjänst är väl det första som jag tror de flesta vill. Mm. Liksom i uniform och polisbil och hela den biten. Sen så har jag alltid brunnit för att kanske jobba lite den här närpåverksamheten. Mm. Som tyvärr kan inte finns så jättemycket längre i alla städer i alla fall. Och vara liksom en synlig polis och var bland medborgarna och allting sådär. Just det här Säpo-grejer har inte varit något för mig.
Nej, precis. Nej, och man tycker det, och det har vi också pratat om, att det känns naturligt att det ska finnas poliser där det finns liksom mycket människor i omlopp, och man ser, någon gång ser man kanske ett patrullerande polis eller något sånt där, men det är ju inte allt för ofta man gör det.
Nej, precis.
Men vad sökte du efter skolan då? Fick man söka då? Var sökte du? Vart ville du jobba då?
Nej, men då sökte man egentligen ingen verksamhet så, utan man sökte Malmö, och då visste man att då när jag var färdig 2010 så var man yttre tjänst liksom. Och sen så fick vi reda på lite innan då vilken av de här tre stationerna man hamnade på och lite så.
Hur var det att komma ut då som ny polis? Hur blev du mottagen i Malmö?
Ja, men det var jättebra. Det är ju in i hetluften direkt, kan man ju säga. Mm. Liksom från skottlossningar och skjutningar. Och, så man fick ju direkt bara in i verkligheten.
Kände du att utbildningen hade förberett dig för det som hände när du kom ut och pratade om skjutningar? Och Malmö har ju varit ganska omtalat när det kommer till skjutningar. Och
ja, precis. Till viss del, för när vi kom ut så pågick ju jakten på Peter Mangs.
Ja,
så att vi var ju med om att stoppa cyklister på cykelvägar och försöka hitta den så kallade den nya lasermannen då, vilket var väldigt speciellt, för det var ju väldigt uppmärksammat samtidigt som det var såklart väldigt spännande. Mm. Men det tillhör ju inte vanligheten att man får vara med om en sån grej det första man gör liksom.
Nej.
Men ja, skolan är ju, alltså den förbereder sig så bra som man kan, och jag menar Sverige har en av de längsta polisutbildningarna ändå. Många länder är det inte alls 2,5 år eller 2 år. Men mycket lär man sig i verkligheten, det är ju ett speciellt yrke. Mm. Man måste ut och bara lära sig av sina erfarenheter i vissa fall.
Men jag tänker som reseledare, där man träffar mycket människor, också ganska mycket knäppa människor, kan jag tänka. Alltså knäppa, jag menar inte att de har en diagnos, utan att...
Fulla.
Ja, fulla och ja, men berusade människor som har konstiga krav, konstiga frågeställningar. Och där du ändå på ett proffsigt sätt då måste så att säga bemöta dem och svara på de här frågorna. Jag känner att man kanske har en viss nytta av ett sånt jobb när man sen börjar jobba som polis, stämmer det?
Jo, men absolut. Det var inte bara glada miner. Jag vet ju när vi... gick och tog bort alla handdukarna på solstolarna där alla hade reserverat från 6 på morgonen. Det blev ju sån anstormning och alla var ju så hatiska. Jag har aldrig sett så mycket hat i folks ögon nästan. Man bara, vad fan håller ni på med?
För en solstol?
Ah, gud ja, det är synd alltså. Man hade ju reserverat där i flera timmar.
Och det fick de inte då egentligen?
Nej, gud nej. Polisområdet öppnade 8 eller 9 eller vad det var, och då fick man liksom, då var det ju en sån... Alla sprang in för att få bästa solstolen. Men ibland så var de ute på kvällarna och nätterna och la ut sina handdukar, men de flyttade vi på. Oh,
okay.
Och sen vet jag en gång det var någon magepidemi av något slag, salmonella. Där både vuxna och barn åkte ut till sjukhus till höger och vänster, och ja, arga föräldrar alltså. Så man har fått skäll även innan man blev polis.
Du hade fått skäll av människor innan.
Ja, precis.
För skäll får man som polis.
Ja, det får man ju. Det var en liten kontrast kan jag ju säga från att vara dansbandsmusiker, träffa folk som bara är glada ute för att roa sig och dansa, och även då turister som är för sol och bada och som för det mesta dels ändå är glada.
Mm.
Till att komma som polis så känner jag ändå att man är ganska illa omtyckt av många.
Mm.
Den känslan har ändå tagit tag och vänjer sig vid, kan man säga.
Mm. Hur har du tagit den känslan då, att du känner att folk inte tycker om dig? De känner ju inte dig,
nej,
men du känner direkt att folk inte tycker om dig. Hur har du tagit den känslan?
Ja, men i början tog man åt sig en del. Sen får man ju försöka skaka av sig och se att det är uniformen de inte gillar, och inte ta det personligt liksom.
Mm.
Så att det har man ju blivit bättre med åren, men när man kommer ut helt färsk och träffar på ganska mycket hat och hot.
Mm.
Jag vet ju en kollega som jag gick i skolan med som faktiskt har slutat som polis, för hon pallade inte det här att inte vara omtyckt och bli så hatad liksom, att det tar ganska hårt på en.
Mm.
Och man måste verkligen vara professionell och känna att det här är inte mig. personligen.
Pratade liksom. Ni någonting om det på skolan? Att vart man förberedd på det? Att man liksom skulle bli egentligen hatad?
Det kommer jag inte ihåg faktiskt. Att man diskuterade just den grejen så mycket faktiskt. Utan det var ju något som, visst, det kan man ju förstå. Kanske att det kommer komma, men... Sen är ju Malmö speciellt också.
Ja.
Det kanske är lite mer... haten på andra ställen, jag vet inte.
Är det så? Jag vet inte. Jag har ju personligen aldrig bott i Malmö eller jobbat som polis i Malmö heller. Men
om jag skulle jobbat som hemma i Oskarshamn, då har jag svårt att säga att det skulle bli lika mycket hot faktiskt.
Mm. Men hur länge jobbade du som uniformerad polis och ute i Malmö?
Det har ju varit till och från ända sedan jag var färdig egentligen. Jag har varit utredare i sig på familjevåld. Man gjorde ju 7:e termin hette det ju. Då var det obligatoriskt efter ett halvår att gå in och utreda.
Jaha.
För lite kompetensutveckling och det. Det var jättebra. Jag trivdes jättebra. Sen kom jag ut igen. Sen blev det en sommarkommendering på LC, på ledningscentralen. I några månader och sen kom jag ut igen och började en områdesgrupp. Och sen så efter att ha känt att treskiftet inte är något för mig så sökte jag mig nu som utredare och jobbar nu då på demokrati- och hatbrottsgruppen.
Men det verkar, och det här treskiftet verkar ju nöta ner människor.
Mm. Ja, jag hade svårt för att sova på dagarna och det är väldigt viktigt.
Absolut.
Att man får en ordentlig sömn. Och de här 22.07 passen, de dödade mig. Mellan klockan 4 och 7. Shit alltså.
Mm.
Men sen vissa är ju skapta för det. Och jag vet inte, jag tror det hade varit bra att ha som inom sjukvården har man ju vissa nattlister.
Mm.
Och också vissa daglister. Nu vet jag att de har infört en daglista. Men istället för att tvinga alla att jobba det här treskiften som tär otroligt mycket på... på kroppen liksom.
Ja, det är några riktiga dödstimmar där.
Ja, verkligen. Och just att få ihop det sociala och med familjelivet.
Ja.
Med barn och det är inte lätt med treskift alltså.
Nej. Och då sökte du den här tjänsten då. De här tjänsterna, dyker de upp internt då? Man kan se vad som är ledigt och så är man in och tittar då?
Ja, och det går ju ofta lite rykte och hit och dit vad som är ledigt och sådär. Så jag har varit där i 1,5 år är det nu, tror jag.
Och vad jobbar ni med då i de här gruppen? Och så hat, vad heter det en gång?
Demokrati och hatbrott.
Demokrati och hatbrott. Mm. Och vad är ni satta att göra då?
Det är ju egentligen demokratibrott. Det är ju ingen brottsrubricering i den bemärkelsen. Men det är ju brott som riktas mot politiker, förtroendevalda och så vidare.
Mm.
Opinionsbildare. Där man kan få en straffskärpning. På grund av detta, att de riktar sig mot
just mot
demokratin.
Folkvalda och så.
Ja, precis. Ja. Och samma sak så med hatbrott, då finns det ju diskriminering, olaga diskriminering, men även hets mot folkgrupp. Men annars kan det vara vilket brott som helst.
Mm.
Allt från ofredande till mord. Bara det att det är motivet som styr.
Just det.
Om det är riktat mot en person då på grund av etnicitet, religion, tro, sexuell läggning och så vidare.
Just det.
Och därför så anser man då att de är ju extra utsatta, de här minoritetsgrupperna, så då blir det en straffskärpning och det blir ett hatbrott.
Mm.
Så det är ju väldigt viktiga utredningar vi har. Mm. Och nu i de här dagarna så har vi också väldigt mycket när det är val på söndag.
Mm. Just det,
så vi har ju mycket här att göra nu och jag ska jobba imorgon faktiskt också, den här valkommenderingen. Ja. Det kan bli ett och annat hets mot folkgrupp på stan. Så man får ju lyssna lite vad som sägs.
Ja, just det. Precis.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Du har ju varit nu under det här valet när man har följt i press och sådär, att det har varit mycket fula knep med och allt från att riva ner valaffischer. Mm. Det kanske man har gjort under alla tider, jag vet inte. Men det har ju varit mycket annat också. Folk har klätt ut sig falska som valarbetare för andra partier, gett ut falska... falsk information och sånt. Det var någon grej med att man har översatt på andra språk som inte stämmer och så vidare och så vidare.
Många knep.
Ja, det finns många knep för att få röster kanske.
Det är allvarliga brott alltså.
Mm. Men hur trivs du på den här nya?
Jag trivs jättebra. Vi är en väldigt sammansvetsad grupp.
Ja.
Vi är 8 personer, vi är inte en jättestor grupp. Men ja, jag trivs kanonbra.
Och var ligger, om man tänker på hatbrottssidan här som du jobbar med, vad är det för typ av brott ni jobbar mest med?
Just nu är det nog olaga hot är alltid vanligt.
Mm.
Och det är mycket från internet. Ja. För folk tror ju av någon anledning att man kan skriva nästan vad som helst på internet.
Just det.
Eller man liksom gömmer sig bakom skärmen. Så att, och där kan ju vem som helst som ser någonting göra en anmälan. Så vi får ju väldigt mycket anmälningar in från allmänheten och anonymt och allt möjligt.
Hinner ni utreda det som kommer in då?
Ja, vi försöker.
Vi försöker, ja. Nej, men det är ju, och det är väl allmänt känt, det är väl allmänt känt att det är en oerhörd press på polismyndigheten över hela landet, både vad gäller uniformerad personal ute på gator och torg och när det kommer till utredningar, inte bara vad gäller hatbrott utan egentligen allt från ringa brottslighet till grov brottslighet.
Mm. Ja, allt handlar ju om prioriteringar liksom. Vi har ju mordförsök och grova misshandlar och så det är klart att det går ju före liksom.
Men hur kan en dag se ut för dig då som jobbar med hatbrott?
Ja, idag hade jag ett misstankeförhör med allt vad det innebär och man ska skriva in alla tvångsmedel i systemet och man ska snacka med åklagarna. Vi har ju 3 åklagare som är bundna till oss som är specialister inom hatbrott.
Just det.
Och de har man ju väldigt nära kontakt med och de sitter ju i huset. Jag sitter ju på Rättscentrum i Malmö.
Mm.
Så det funkar jättebra.
För det kan jag tänka är väldigt viktigt att man har åklagare som är väldigt insatta i den typen av lagstiftning. Så att de...
Absolut.
För det kommer jag ihåg ibland när man hade jouråklagare. Jag jobbade mycket med narkotika. Och då kunde det vara en åklagare som kanske jobbade med bedrägeri egentligen som satt med det. Och så ringde man in och sa att man hade... Jag tror vi hade tagit ecstasy ganska många av de senaste åklagarna. Just det är sån där alkoläskiga. och då har man ju inte riktigt koll.
Nej, precis.
Så att det är ju av vikt också att polis och åklagare vet vad de pysslar med.
Ja, precis. Mm. Att man uppdaterar då eftersom det är mycket nu nytt med internet och... Varje uttalande prövas ju och man kollar, finns det tidigare domar och praxis? Och, alltså, så att det är mycket hela tiden bollar. Liksom, är det här okej att säga eller är det inte okej? Det är stor gråzon kan jag säga.
Men jag tänker, vi är också en tid där jag tänker att hatbrotten kanske ökar generellt. Men vi är också en tid där folk generellt känner sig väldigt kränkta också.
Mm.
Att vi,
man är medveten om att det är brottsligt tror jag också vissa
just det,
saker.
Så kan det vara att man också har blivit mer kunnig vad att det ligger inom...
Att det liksom, där är inte okej att säga när jag anmäler dig. För, alltså förut tror jag man hade en högre...
Men det är inte så att jag tänker att folk anmäler folk för att, eller anmäler människor för att de har blivit kränkta och det inte är alls inom ramen för brott.
Jo, men det händer absolut. Vi har många anmälningar som aldrig blir någonting.
Nej.
Som det inleds aldrig någon förundersökning utan man granskar det och sen nej men det
för det måste det ju finnas uppsåt detta, liksom. Även i ett olaga hot så att säga att det måste finnas ett syfte det måste ha varit att skapa.
Så det är en hel del som läggs ner inte bara i brist på bevis utan just för att det faktiskt inte är ett brott.
Just det.
Så att det är ju...
Gärningen är i brott och då lägger man ner det helt enkelt.
Ja.
Mm.
Det finns ingen anledning att fullfölja. Liksom.
För det är det första ni gör när du får in en anmälan då, så tittar man på det. Och sen så, det är ju förundersökningsledare då, såklart som tittar. Men, och när man kan lägga ner ett brott så är väl det en av anledningarna direkt att man kan se att det här är inte ens ett brott.
Ja.
Och då...
Ingen anledning att fullfölja
Nej.
Utredningen eller anmälan överhuvudtaget eller öppna en förundersökning.
Nej, precis.
Så att det Vi får ju som sagt många anonyma anmälningar via till exempel på Facebook. Mm. Där folk tror ju att det här kan inte vara okej. Men så visar det sig att jo, det går under yttrandefriheten. Alltså, så att,
ja. Och vad kan det vara? Skulle du kunna ge något sånt exempel? Eller?
Ja, Sverige åt svenskarna. Ja. Ett sånt där många tycker att det där är inte okej att säga.
Nej.
Men det är ju i gränslandet liksom.
Men det är ändå, det lyder under yttrandefriheten.
Ja, jag tror vi diskuterar mycket. Det är väldigt aktuellt just nu om man säger så. Så
okay.
Det är typ sånt uttalande som man kan förstå att många tycker inte är okej.
Okay. Mm.
Men ja.
Och det där är ju svårt såklart och konstatera vad som då är brott och inte brott.
Mm.
Men generellt, och det generellt skulle man väl kunna säga att folk skulle kunna hålla en bättre ton på Facebook och på...
I wish.
Som, ja.
Herregud. Tänk om de stod face to face med alla som de skriver det här till.
Mm.
Då skulle det så mycket som aldrig skulle bli någonting, för det skulle man aldrig våga.
Du tror att det är så att man sitter på sitt rum någonstans och mopsar upp sig.
Mm.
Men det är väl klassiskt också tycker jag, när man jobbade som polis, när några stod och mopsade upp sig, så tog man den största åt sidan och gick runt hörnet och pratade lite med den personen, och då var det lite andra tongångar.
Ja.
Ja. Nej, men det, jag tror att du har rätt i det, att face to face så skulle man hålla inne på de här orden. Jag brukar alltid be min gäst att ta med någon, något ärende som brukar poppa upp som har påverkat den på ett eller annat sätt. Och jag vet, som många andra mina gäster säger, jag har absolut ingenting.
Men, jo, man har ju en hel del.
Ja.
Men det är nästan svårt vad man ska välja.
Mm.
Men jag har ett ärende som var väldigt speciellt när jag jobbade på familjevåld.
Mm.
Eller brott i nära relation, som det heter nu.
Just
det byter namn ungefär på tredje varannat år. Nej, men... Då fick jag ett ärende som det var en kvinna som var skjuten i huvudet.
Mm.
Hon hade avlidit. I lägenheten fanns även en man som var skadad.
Mm.
Och man hade ju ingen aning om vad som hade hänt.
På vilket sätt var den här mannen skadad?
Han hade skärsår i halsen.
Mm.
Och han visade sig vara väldigt sjuk. I cancer. Och efter mycket om och men så fick vi fram att han var inne på sista tiden i livet kan man säga. Och hade vad heter det? Vård i hemmet.
Mm.
Och det här paret var så kära.
Mm.
Och hon ville helt enkelt inte leva utan honom.
Okej.
Okay. Så att hon på något sätt lyckas ju få tag på en pistol.
Okej. Okay.
Och sen kommer de överens om att de helt enkelt ska ta livet av sig båda två samtidigt och dö samtidigt.
Okej.
Okay. Och de hade väl diskuterat lite vem som skulle börja och kom fram till att hon skulle skjuta sig först, vilket hon gjorde. Och han satt mitt emot henne, och när hon skjuter sig och faller ihop död så går den här pistolen i typ 4 delar. Och han får ju panik, och han vet ju, han har ju aldrig haft en pistol i hela sitt liv. Han har ju ingen aning hur han ska sätta ihop den här pistolen, jag vet inte ens om det gick. Och hon har väl fått tag på någon dåligt exemplar liksom.
Mm.
Så att han ska ju helt enkelt försöka ta livet av sig på ett annat sätt.
Oj.
Och försöker ju skära halsen av sig, men lyckas inte, för han är så totalt svag alltså. Han är verkligen jättedålig. Men jag fick ändå, han åkte ju till hospice och jag fick förhöra honom. Och,
så du var inte på plats när...
Nej, då var inte på plats, utan jag var utredare då.
Utredare.
Så jag fick ju den här utredningen.
Jag förstår. Trodde ni först att det kanske handlade om...
Ja, men det är ju mycket möjligt att han har skjutit henne ju.
Såklart.
Alltså, det är liksom, vi visste ju ingenting.
Nej.
Så jag fick ju förhöra honom och ja, han var ju helt knäckt. Liksom. Han hade ju verkligen misslyckats med detta och plus att han fick leva då utan henne trots allt. Liksom. Att det blev inte det här avslutet som man hade velat. Och sen hittades ju, det var ju, de hade ju avskedsbrev och sådär som bekräftade allt och liksom lite självklart annan bevisning runt omkring som liksom bekräftade den här historien. Och sen jag tror det var 2 dagar efter jag hade förhört honom så dog han ju av cancern liksom. Men det var så jädra tragiskt liksom. Det kan komma in som ett mord och sen avslutas det med, alltså, sen är det egentligen värsta Romeo och Julia, sån tragisk historia egentligen som inte blev någonting av. Men där var jag också med faktiskt på hennes obduktion. För att det blev ju en så kallad utvidgad obduktion då, eftersom det var såna oklara omständigheter, så jag var med på rättsmedicin i Lund. Och för de kollar ju också där ingångshålet och vilken vinkel och hur nära som man har hållit pistolen och massa sådana saker. Så att både hela det ärendet, att det var så tragiskt på något sätt, och sen obduktionen, för det var ju min första obduktion jag varit med på också. Just för att se hur allt det här rättsliga går till liksom. Och hur man gör allt.
Hur kändes det att vara på den här obduktionen?
Ja, det var ju overkligt egentligen. Först, det syndes ju liksom inget på henne.
Nej.
Hon var ju liksom inte skadad i övrigt liksom.
Nej. Vad var ingångshålet?
Ja, det var ju i huvudet.
På sidan?
Ja, i tinningen. Men det var ju ganska litet hål. Det var ingen jättestor pistol.
Nej.
Så det ser nästan ut som en docka liksom. Men sen är det, om du centern börjar liksom undersöka allt, då blir det ju bara helt surrealistiskt liksom. Så det var väldigt speciellt. Man blev nästan lite illamående.
Men berättade obducenten under vägen vad han tittade efter? Och...
Det var faktiskt en hon.
Ja, det var en hon.
Men hon fotograferar hela tiden, pratar ju in för sig själv i mikrofonen också, så man hör ju vad hon säger. Och sen... Men sen berättar hon också, här kan ni se det här och det här, och sen kollar vi det här. Och liksom...
En del vill jobba med sånt också.
De har bra betalt och det kan jag förstå.
Ja, men precis. Shit, alltså. Men kunde man då också med hjälp av obducentens arbete styrka att det verkligen var så här?
Ja, de ser ju liksom...
För jag kan tänka mig, hur var anmälan upprättad för de som var först på plats? Hade man skrivit misstanke om mord?
Jag tror det stod dråp.
Ja, dråp.
Tror jag det var.
Men när du höll förhör med den här mannen då första gången, trodde du på historien då direkt?
Ja, för då hade vi nog redan fått de här avskedsbreven. Och det fanns ju inget som tydde på att det var ju liksom inga kriminella människor. Och sen hade man ju svart på vitt att han faktiskt var döende liksom. Och sen hörde man ju lite anhöriga och sådär. Alltså de var verkligen lyckliga ihop liksom. Och kära.
Oh, vilken historia.
Ja.
Vilken tragisk historia.
Ja, det är faktiskt jättetragiskt. Så där, den har ju verkligen satt sig om man säger så.
Vad var det för ålder på de här människorna? Cirka.
Ja, du. I sina bästa år, kan man säga.
Ja, det var så. Så det var inte några gamla pensionärer?
Nej, det var det inte. De hade nog haft många lyckliga år tillsammans om det inte hade varit fanns cancer, kan jag säga.
Ja. Känns ju också lite tragiskt på något sätt att hon behövde försvinna ur livet liksom när, på grund av hans sjukdom då.
Ja, hon ville inte leva utan honom liksom. Ja, hon visste ju att han skulle ju dö när som helst i stort sett. Så att det är så tragiskt faktiskt. Men saker är ju inte alltid vad man tror. Det är ju mycket som vi åker på som aldrig är brott.
Nej, precis.
Faktiskt, och allt kan ju ta en helt annan vändning. Faktiskt.
Och jag kan tycka, bara om man lyssnar igenom de avsnitt som var på Snutsnack, så är det ju väldigt få som är av de berättelser som man har återberättat där man vet exakt vad som kommer hända när man kommer fram. Och för min del var ju det både skräcken och tjusningen med yrket som polis. Att det var väldigt spännande att inte veta vad som skulle hända. Men det var också, man saknade också den här tryggheten att vilja veta vad som skulle hända. Och det där är ju väldigt, det där är ju en väldigt splittrad upplevelse.
Det är nog lite spännande att inte veta vad som kommer hända. Och varje dag ser annorlunda ut, olika. Men det är klart det är en trygghet att gå till jobbet och veta vad som ska hända varje dag. Mm. Men samtidigt lite tråkigt i längden.
Mm.
Men det finns ju de som jobbar på vissa arbetsplatser där de verkligen vet varje dag.
Ja.
Och vissa kanske mår bra av den tryggheten.
Precis. Och det är väl för väl att vi är så pass olika.
Ja,
att en del gillar till och med att jobba tre skift och tycker att det är skönt när klockan slår 4:15 på morgonen.
Ja.
Vad tror du att du befinner dig om, vi säger 7-8 år? Är du kvar in, jobbar du som polis fortfarande?
Alltså det är ingen självklarhet att jag alltid ska göra det hela mitt liv. Men jag trivs ju jättebra. Och ja, men det tror jag. 7-8 år, det går fort.
Ja, det gör ju det.
Ja.
I know.
Jag har alltid varit lite nyfiken faktiskt på utlandstjänst också.
Aha.
Ja.
Då rekommenderar jag några avsnitt av Snutsnack, bland annat Ulrika.
Okej. Okay.
Som just nu gör utlandstjänst. Jätteintressant att lyssna på faktiskt.
Ja, vad kul. Ja, men det har jag känt ända sedan jag slutade polishögskolan faktiskt. Att någon, en vacker dag så ska jag nog utomlands.
Finns det några andra tjänster som du känner så här som det där skulle jag nog vilja jobba med kanske innan jag pensionerar mig?
På grova brott behövs ju alltid folk. Där kanske man får tjänstgöra en vacker dag.
Mm.
Se hur det är att verkligen jobba med en mordutredning. Liksom. Det har varit spännande.
Men, en klassisk deckargrej liksom.
Mm, ja, lite så. Jag tror inte det är så spännande som det verkar på tv faktiskt. Men, nej, men det har varit lite intressant ändå. Men just nu trivs jag skitbra i min grupp. Så jag har absolut inga planer på något annat just nu. Det är möjligtvis utlandsstyrkan om några år kanske.
Du säger att du tror inte att det är så på deckare. Men kollar du på deckare?
Alltså jag tittade jättemycket på Beck och Lander innan jag blev polis.
Ja, det var så.
Ja, men jag gillade Bron. Sen var jag med faktiskt som statist, som polis.
Ja, en del,
nu senast.
En del poliser har varit den statist också.
Ja, och det förstörde ju lite kan man säga serien. Alltså man ser hur mycket omtagningar det är och hur, ja, hur upprigget allt är. Så tyvärr så blev jag lite så här fan.
Skulle inte ha varit
statist. Nej, jag skulle inte ha varit med.
Hur mycket sitta och vänta och
ja,
vänta.
Gud, ja. Herregud, vad många omtagningar till en scen. Där,
som inte kanske ens är så avancerad.
Nej, gud, alltså. Jag skulle ju bland annat be om den här manliga polisens körkort när han kom över Öresundsbron. Står jag där vid gränsen. Och det var, jag vet inte hur många, 10 omtagningar säkert till höger och vänster och kors och tvärs. Och det var uppåt och neråt och framåt och bakåt. Och sen när den väl kom så var det ju liksom 2 sekunder och allt man ser i min mage liksom.
Så dina 15 liksom,
ja,
seconds
inga
of fame, det blev din mage alltså.
Ja. Nej, jag var faktiskt med i ett annat avsnitt också, där ser man lite, där vi står med dragna vapen bakom Saga.
Ah, okay.
Ja, det syns lite mer faktiskt om man kollar väldigt noga.
Vad får chansen att freeze frame på?
Ja, precis.
Men annars då, vad gör du på fritiden när du inte jobbar som polis då?
Alltså jag är mycket med vänner och familj. Spelar innebandy. Sysslar lite med musik. Jag har en kompis som är musiker som drar i mig att vi ska hitta på någonting.
Är det trummorna då? Alltså?
Ja. Och det hade varit jättekul om jag bara hittar tiden.
Ja.
Faktiskt. Så att ja.
Men du måste ändå få rekommendera någon film. Eller, det behöver inte vara en polisfilm. Mm-hmm. Det kan vara någonting som du, eller en serie kanske som du kan rekommendera lyssnarna.
Ja. Jag är ju lite tråkig så. Jag gillar ju mycket verklighetsbaserade filmer och mycket dokumentärer. Så att,
det går bra det med.
Ja. Alltså vad kollar jag på just nu? Det står helt still. Just nu är det nog ingenting. Jag har tänkt att börja kolla på Games of Thrones.
Ja, det är Game of Thrones.
Eller vad fan det heter. Jag vet inte ens vad det heter.
Game of Thrones.
Men Game of Thrones. Men alla pratar om denna. Jag tänkte det måste vara bra. Så just nu följer jag faktiskt ingen särskild serie. Idol har ju börjat nu igen så det kollar jag på.
Therese rekommenderar Idol. Ja.
Nej.
Det är bra. Man
får, klippa bort här.
Nej, det blir bra. Man behöver inte komma på någonting heller. Nej. Men när det är dokumentärer då, vad är det för typ av dokumentärer som du kollar på?
Ja, men lite så här FBI, lite spännande spionfilmer. Jag gillar de här gamla klassikerna som Firman till exempel med Tom Cruise.
Just det. Just det.
Men även... Ja.
Kollar du även på typ så här actionfilmer?
Ja, Jurassic Park. Det är väl action om något. Den sista, det var min senaste bio jag var på faktiskt.
Okay.
Ja, men det tycker jag faktiskt är ganska coola. Men det är så häftiga effekter och liksom så.
Man vet vad man får.
Ja, exakt.
Så är det ju. Ja, nej, men Jurassic Park, det är i alla fall en ganska lång bit från verkligheten när du sitter och förhör folk när det kommer till hatbrott.
Och det är kanske det man behöver ibland.
Är det så? Man behöver fly lite?
Ja, men jag tror det. Det kan vara skönt faktiskt ibland. Ja. Inte ha det för seriöst allting.
Nej, precis. Och bara liksom tappa verkligheten.
Ja,
och...
man bara tittar på... Man umgås med poliser på jobbet, så kommer man hem och tittar på polisfilmer och nej.
Nej, man behöver... Ja,
det är nog skönt att titta på något annat ibland.
Vila gärna lite från
typ
det polisiära.
Dinosaurier.
Typ dinosaurier. Jag tycker inte att det är något dumt förslag alls. Jurassic Park, det tycker jag vi tar med oss. Stort tack för att du ville vara gäst i Snutsnack och att du tog dig hit ut till golfklubben för att sitta i herrarnas omklädningsrum.
Jättetrevligt. Det kommer nog aldrig hända igen.
Nej, kanske inte.
Tack själv.
Och all lycka till i ditt fortsatta polisarbete.
Tack så mycket.
Tack. Stort tack för att du lyssnade på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Du hittar mig på sociala medier, Instagram, Twitter och Facebook. Och Snutsnack har ju också en egen sida på Facebook. Välkommen att komma in och gilla och kommentera där. Stort tack, ha en fantastisk vecka, så hörs vi nästa. Hej då!
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma, så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.